Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det har hunnit bli 2022 och det är 10 år sedan den 19-åriga Kara Nichols försvann. Och trots att polisen är nästan säker på att en man som heter Joel Hollendorfer hade något med Karas försvinnande att göra, så har man inte kunnat få fram något som bevisar detta. Det här fallet har nu varit kallt länge och det har blivit allt mer bortglömt, både hos poliserna och hos allmänheten. Men Karas familj, de har förstås allt annat än glömt.
Karas föräldrar har mått fruktansvärt dåligt under den här perioden.
Det här är Lars Lampers, journalist och författare och vår expert på det här fallet.
Hennes pappa Paul har förlorat sitt jobb och därigenom också sin inkomst. Och de hankar sig fram så gott det går och har i stort sett ett enda hopp på det och förklarat i vad som har hänt Kara.
Under årens lopp så har polisen ändå med jämna mellanrum försökt att kontakta Joels fru eller exfru eller vad man nu ska säga. De skilde sig nämligen 2012, men 2014 så flyttade de ihop igen.
Och om man då bor ihop igen i Colorado så betraktar myndigheterna det som att skilsmässan i stort sett inte har hänt och att man är som gifta igen.
Så deras förhållande fortsatte att vara lite upp och ner och ganska stormigt, präglat av bråk. Och 2017 så gjorde de slut igen.
Och därför säger Christina att hon gifte sig med Joel en gång och skilde sig från honom 2 gånger.
Och nu har Christina flyttat till Virginia, kanske för att komma bort från Joel på riktigt och kunna bryta helt. Och det är alltså 2022 och polisen vill göra ett nytt försök med Christina i Virginia.
Man tar då kontakt med FBI som åker hem till Christina, till hennes bostad, och man frågar rent ut om hon är beredd att prata om Karas försvinnande, och det säger hon att hon är, och hon bjuder in dem och de sätter sig i hennes kök.
Och det hon säger där, det kommer att vara avgörande för hela det här fallet. Du lyssnar på Mordet på Kara, en dokumentär i 3 delar om Kara Nichols försvinnande och om mörka hemligheter som bubblar upp till ytan. Jag heter Tove Friman Leffler och det här är avsnitt 3, Avslöjandet. Det är alltså februari 2022 och FBI är hemma hos Christina i Virginia. De sitter runt hennes köksbord och pratar, och FBI-agenterna har med sig en lång lista med frågor som de har fått av polisen i Colorado.
Man börjar med att fråga om lite försiktigt om Joels drogvanor, och då hade hon ju berättat om det här med amfetaminet och kokainet och att han kunde vara borta i flera dagar, och han kunde också bli aggressiv och våldsam.
Och sen berättar Christina om en kväll 2014. Joel hade köpt en ny bil och han ville att hon skulle följa med honom ut på en tur. Hon säger till FBI-agenterna att han verkade upprörd och att hon förstod att det var viktigt att hon följde med honom.
He told me that he had hired an escort. And that drugs were involved. That he had had sex with her and that he had accidentally strangled her. During said time.
Hon hade hoppat in i bilen och så han hade de åkt iväg en sväng, och de hade åkt iväg till en bensinstation och parkerat där. Och där hade Joel sagt att han måste berätta en sak för henne.
Och det Joel berättar då, det är att han 2012 hade kontaktat en prostituerad, stämt möte med henne och sen, medan de hade sex, hade dödat henne av misstag. Han berättar också att han begravt kroppen i en av hästgravarna på föräldrarnas gård.
Och FBI-agenterna satt ju och lyssnade på det här och de blev nog lite överraskade att den här historien bara kom så här.
Ja, det här var inte riktigt vad de här FBI-agenterna hade förväntat sig att höra. För det Christina säger, det är ju otroliga uppgifter. FBI-agenterna lämnar överfallet till Colorado-polisen igen och nu är det en utredare som heter Kat Houston som har huvudansvar för det här fallet. Kat ringer upp Christina och då berättar hon varför Joel sa det här till henne.
Hon var poängterad till exempel att den här berättelsen från Joel kom några dagar efter hans pappas död och det var den 29 november 2014. Därför att Joel förklarade att han kände sån skuld för att ha orsakat pappans död eftersom han hade berättat för honom om det här dödandet av den här kvinnan.
Och som ni kanske kommer ihåg så gjorde ju polisen en husrannsakan på gården där Joel och hans föräldrar bodde i oktober 2014. Och det är i samband med det som Joel erkänner för sin pappa att han har dödat Kara och begravt henne på gården. Och bara några dagar senare så dör alltså pappan i en hjärtattack.
Och Joel uppfattar då själv att det är en direkt följd av att han har erkänt detta för pappan. Så han får ju väldigt mycket skuldkänslor för det. Märkligt nog så säger han ingenting om några skuldkänslor för att ha dödat Kara.
Och då 2014 berättade Joel också för Christina exakt var han begravt Kara. Nämligen i en hästgrav. Den där hans mammas gamla favorithäst Milo ligger.
He told me that he freaked out because he didn't know what to do and he drove to his parents' house in Black Forest and that he buried her on the property.
Och det innebar att polisen nu fick ett ganska konkret tips, alltså om man bara kan ta reda på var Milo ligger begravd. Då kommer man kanske att hitta Kara.
Så den 7 februari 2022 bestämmer sig polisen i Colorado för att gripa Joel och göra ännu en husrannsakan. Över 7 år sedan den första.
Man inleder vid 7-tiden på morgonen med att gripa Joel för en helt annan förseelse. Någon orelaterad sak om det rör sig om någon parkeringsgrej eller fortkörning eller vad det är.
Och så tar polisen in Joel till stationen och när han väl är där så börjar de ställa frågor om Kara. Han upprepar det han har sagt tidigare, att han haft kontakt med henne på telefon men att de aldrig träffades. Och i det här läget vet han ju inte att polisen har pratat med Christina och vad hon har sagt.
Men polisen säger vissa saker som borde oroa honom. Till exempel så frågar de honom om var man brukade begrava hästar på föräldrarnas gård. Och det kan man ju tänka sig att han känner att det börjar brännas lite grann då.
Och här börjar nog Joel ändå bli lite nervös och kanske inser han att polisen nu vet något som de inte visste förut. Och samtidigt som Joel sitter inne på polisstationen och ombeds peka ut olika platser på en karta över hans familjs gård så har några andra poliser åkt dit för att börja undersöka. De pratar med Joels mamma Betty och ber henne peka ut var hennes favorithäst Milo ligger begravd. Och hon pekar då på en plats som ligger några 100 meter från bostaden.
Så nu plockar man ihop brottsplatstekniker och börjar då undersöka den här platsen. Och man märker rätt snart då att det finns förändringar i marken. Och en bit ner, kanske en meter, så hittar man först svarta sopsäckar. Och det visar sig att det är inte en häst utan det är ju en kropp. Man ser en hand sticka fram. Och nu förstår man då att man har kommit rätt. Man har hittat Kara med all sannolikhet.
Poliserna gräver upp hela kroppen som är inlindad i svarta sopsäckar och silvertejp. Och som då ligger ovanpå den här hästen Milo.
Ett sånt här fynd väcker ju många tankar förstås. En tanke är överhuvudtaget varför man kommer på idén att begrava en kropp på sin egen tomt. Därför att om den hittas där så är man ju väldigt hårt knuten till mordet. Och det händer ju faktiskt ibland, det är det som är det märkliga. Vi hade ju det till exempel i Daybell-fallet.
Ja, samma sak hände ju ganska nyligen i ett annat fall i Idaho i USA. Där begravde makarna Lori och Chad Daybell flera kroppar i sin egen trädgård. Och det finns fler exempel och man kan ju verkligen fråga sig varför folk inte väljer att begrava kropparna på en annan plats som inte är så nära deras hem.
En förklaring till det här, det är ju att fördelen med att begrava en kropp på den egna tomten är ju att man kan göra det i fred. Man riskerar ju inte att bli påkommen av någon egentligen. Och samtidigt så är ju då nackdelen naturligtvis att när kroppen väl hittas så finns det en oerhört stark koppling till det här. Och man måste ju då kunna förklara hur det kommer sig.
Och nu har polisen alltså hittat Karas kropp 10 år efter hennes försvinnande. För familjen är det förstås en stor sorg. Kanske har man ändå hoppats på att hon ska dyka upp vid liv. Men på ett annat sätt så är det förstås också en lättnad att äntligen få veta vad det är som har hänt. Få något slags avslut. Och det här blir naturligtvis också en stor nyhet i medierna. Vi hör presskonferensen i KKTV.
Yesterday, the FBI Denver Evidence Response Team, in coordination with the El Paso County Sheriff's Office, conducted a forensic search, which resulted in the recovery of human remains. And as the sheriff mentioned, these remains have been tentatively identified as belonging to Kara Nichols.
Och nu arresteras alltså Joel, misstänkt för mord av andra graden.
Joel Hollendorfer has been booked into the El Paso County Jail on charges of second degree. Those charges will be reviewed in the coming days by the district attorney. Again, I would like to offer our condolences and sympathies to the Nichols family.
Men åklagaren har som mål att kunna uppgradera misstanken till mord av första graden.
Skillnaden mellan mord av första och andra graden är i stort sett att ett mord av första graden, då är det avsiktligt och planerat. Medan ett mord av andra graden, då är man medveten om att man dödar en person och att man orsakar döden då genom ett vårdslöst eller våldsamt agerande.
Och sen finns ju också det här som heter manslaughter, och det är ungefär som dråp i svensk lagstiftning.
Och det är att man orsakar döden men att man inte är riktigt medveten om det, och det var inte syftet heller då.
Ja, enligt vad Joel sagt till Christina så är det här kanske just manslaughter. Men när polisen håller ett nytt förhör med Joel så fortsätter han att hävda att han inte har något med Karas död att göra.
Well, you have a little period of here that she passed away. And put her on top of its horse face on your parents' property. That's a great story. I think it's a tragedy. Not true. I don't know who told you that, but it's not the truth.
Det här är från polisens inspelning av förhöret, och det är ju lite svårt att höra. Men polisen säger alltså att han tror att det gick till så att Joel blev upphetsad och råkade strypa Kara, och att han sen begravde henne på sina föräldrars ägor. Och Joel svarar att det låter ju som en bra förklaring till vad som har hänt, men det är inte sant.
Men han måste ju förstå att det är kört här. Han måste inse att det är någon som har berättat då. Och han vet ju om att han själv har berättat det här för Christina till exempel.
Men Christina har avslöjat en detalj till som är viktig. Hon har nämligen sagt att Joel berättade för sin mamma Betty redan samma kväll som Kara dog. Vi hör Lars Lampers förklara vad det var som hände enligt Christina.
Då kommer Joel åkande i sin bil längs uppfarten mot föräldrarnas gård. Och det är sent på natten. Men mamman vaknar då av den här bilen. Hon går ut och då ligger Karas kropp i bilen. Och Joel säger till henne att han har dödat den här kvinnan. Och mamman blir förskräckt och bara vänder om och säger ungefär att oj, det här vill jag inte veta något om. Och sen åker Joel iväg då och begraver den här kroppen. Så mamman har alltså varit medveten om det här från dag ett, kan man säga.
Så både Christina och Betty har alltså känt till detta i många, många år utan att säga någonting till polisen. Och samtidigt så jobbar polisen på med att fastställa själva dödsorsaken för att kunna bestämma vad Joel ska åtalas för.
Det som är centralt i det här läget är ju att få fram den exakta dödsorsaken, alltså vad är det som Kara har dött av egentligen?
Åklagaren menar ju att det här är mord av första graden, alltså att Joel strypt Kara med flit. Men hittills har ju Joel nekat till allt i förhör. Och nu får han en advokat och då vägrar han helt och hållet att prata direkt med poliserna. Men när obduktionen är klar så säger rättsläkaren att Kara har dött av kvävning genom strypning.
Det är lite oklart hur man faktiskt kom fram till det resultatet, för att kroppen var i sånt skick att man kunde liksom inte identifiera några fysiska orsaker till det här. Istället så verkar man bygga slutsatsen på de här uppgifterna som man hade fått från Christina.
Ja, rättsläkaren tar alltså med det som Christina berättat i sin rapport, och det är inte helt enligt rutin. En obduktionsrapport brukar ju i regel bara innehålla vad själva kroppen berättar.
I den här rapporten från rättsläkaren så gjordes också en del noteringar om Caras narkotikavanor. Dels så skriver han att hon hade en dokumenterad historia av heroinmissbruk. Dels då att hon hade morfin- och kodinhalter i blodet, det får man ju av heroin då bland annat, som var väldigt höga. Och rättsläkarens slutsats om vad som orsakade strypningen eller kvävningen då, det var ju att det här rörde sig om ett mord, men inte vilken grad det här egentligen rör sig om, utan det får ju då avgöras senare i rättsprocessen.
Nästa steg blir det som kallas för preliminary hearing, och det är där som bevisen ska läggas fram. Och där kommer åklagaren fram till att bevisen ändå är så pass starka att Joel kan åtalas och att det ska hållas en rättegång, även om utgången är långt ifrån säker.
Men man får då en liten vink om vad som kommer att bli ett problem under rättegången, och det handlar just om rättsläkaren och hans slutsatser. Därför att det visar sig att i och med att han hade fört in det här med heroinmissbruket och de höga halterna då av narkotika i Caras kropp, så har det öppnat en möjlighet för försvaret att hävda att Cara kan ha dött till följd att hon var fysiskt försvagad av det här missbruket.
Så det är alltså väldigt oklart vad som kommer att bli utgången i den här rättegången. Kommer Joel fällas, och i så fall för vad? Det är väldigt stor skillnad på vilket straff man får för dråp jämfört med första gradens mord. Och det finns ju också en möjlighet att Joel faktiskt kommer att frias helt. Och det blir ju naturligtvis inte lättare för åklagarsidan att det har gått 10 år sedan händelsen. Hade kroppen obducerats närmare inpå så hade dödsorsaken troligtvis kunnat fastställas lättare. Och detta är också något som kommer upp i media, för allmänheten är rejält kritisk mot polisens agerande här. Och många menar att det här fallet, det kunde ha lösts långt tidigare om polisen bara hade gjort sitt jobb. Och även Caras föräldrar, som ju varit kritiska mot polisen ända sedan start, de går ut i media och ifrågasätter hela utredningen.
Även om de hyllar polisen för att de nu har gjort det här fyndet av kroppen och så är de ju kritiska till att man inte tidigare ändå gjorde den här undersökningen. För det hade man ju faktiskt kunnat göra. Man var ju där då på hösten 2014. Men allting har ju hängt på vittnesmålet från Christina. Man måste ju ändå få ett väldigt konkret tips om var man ska leta. Så att det är ändå lite svårt att se att polisen verkligen skulle kunna ha hittat kroppen så mycket tidigare. Däremot kan man ju naturligtvis ifrågasätta Christina. Hade inte hon kunnat berätta det här mycket tidigare? Och det är möjligt att man hade kunnat sätta en annan press på henne också mycket tidigare.
Du lyssnar på en nådiodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvackarkö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är både mycket folk på plats och ett stort mediauppbåd när rättegången startar i juni 2023. Den hålls i El Paso Courthouse i Colorado Springs och rättegångssalen har grå väggar, grå heltäckningsmatta och starka lysrör i taket.
Det måste vara ett svårslaget rekord i tråkig rättssal. Vi är ju vana vid att se ganska pampiga rättssalar och vi ser dem ju också väl eftersom det ofta tv-sänds. Den här sändes också ut men det finns inga fönster i den och den ser ut mer som något sorts förråd där man förvarar kontorsmaterial eller någonting sånt där.
Först går åklagaren igenom bevisen mot Joel. Det handlar om Karas kropp och var den hittades. Om Kristinas vittnesmål, men även om den mobiltömning som gjordes av Karas mobil. Ni minns där det gick att se att Joel och Kara hade haft kontakt samma kväll som hon försvann, eller dog då, som vi vet nu.
Åklagaren har ju uppgraderat brottsmisstanken till att handla om mord av första graden och menar då alltså att det var avsiktligt.
Åklagaren säger även att Joel försökt få tag på Kristina flera gånger den här kvällen.
Han hade ringt vid 15 olika tillfällen. Han hade varit starkt påverkad av narkotika, han hade varit aggressiv och när han inte fick tag på frun så hade han istället då börjat leta efter en eskort.
Och det var då han kontaktade Kara och hämtade upp henne i sin bil.
Någon gång då mellan 11:45 och 12:15 den här natten mellan den 9 och 10 oktober så har han varit så upppumpad, så aggressiv att han helt enkelt har dödat henne, möjligen i samband med en sexakt.
Ja, det här är alltså åklagarens bild av vad som har hänt. Men försvaret och sin sida, de hävdar att det var den mängd heroin som Kara tog som gjorde att hon faktiskt dog den här kvällen.
Och man menar då att Joel visserligen av misstag råkat strypa Kara som en del av en sexakt. Så långt erkänner man det alltså. Men så är man noga med att mena att hon kan inte ha dött av det här enbart. Utan det var så då att hennes fysik var så nedsatt på grund av det här narkotikamissbruket. Så att när han tog ett relativt lätt stryptag om hennes hals, menar man, så hade hon så lite motståndskraft så hon överlevde inte det. Vilket normalt då en frisk människa ska göra om det rör sig om ett strypgrepp på 5-10 sekunder kanske.
Ja, det är som sagt stort fokus på dödsorsaken här. Och det är också den som kommer att avgöra vad Joel döms och straffas för i slutändan. Och Joel har inte pratat alls med polisen sedan man hittade Kara. Och han väljer även att inte vittna här i rätten. Men det finns flera andra vittnen som kallas. Och det är de som till slut blir avgörande för det här fallet.
Många såg ju naturligtvis fram emot förhöret med hans mamma Betty. Men det blev ju en stor besvikelse, en enda antiklimax egentligen, för att hon fick inga frågor alls om vad hon visste om det här och vad Joel själv hade berättat för henne den här första kvällen. Utan det förhöret handlar i stort sett enbart om vilka rutiner man har haft för att begrava hästar och sådana saker.
Understandably over time you lost some of these horses for various health reasons or for age and things like that. Was it your practice to bury those horses on your property?
Yes.
Ja, Betty får alltså nästan bara frågor om hästarna. Och det handlar nog om att hon inte ska behöva vittna mot sin son. Men det är också en rättighet som finns i den amerikanska konstitutionen som handlar om att man inte ska lämna uppgifter som kriminaliserar en själv. Så Betty ger alltså inte svar. Men även Christina ska ju vittna och hon berättar samma sak som hon gjort innan i förhöret med polisen. Och det är ju ett rätt starkt vittnesmål. Här hör vi henne från rätten.
On this drive and when he said I need to talk to you about something, what was his demeanor? What was his tone?
He seemed distraught.
Okay.
Upset. And I knew that just from his demeanor, whatever he needed to talk to me about was serious enough that I needed to go talk with him.
Okay. So you're in the car and are you just kind of like sitting together in the car talking?
We're driving.
Driving? Okay. And so during, while you're driving, what does he say he has to tell you?
He told me that he felt guilty for his father's death. And when I asked him why, he ended up telling me about having killed somebody.
Okay.
And that he ended up having to tell his dad after there was an investigation at the farm. And he felt that his dad's knowledge of that led him to let his dad to have a heart attack. So he felt responsible for it.
Så Christina säger alltså återigen att hon är helt säker på att Betty vetat om allt hela tiden. Och om det stämmer så innebär ju det också att Betty även vilseledde polisen när de gjorde husrannsakan första gången. För som ni kanske minns så pekade hon ju då på det hus som Joel bodde i och sa att de borde gräva där istället. Christina får också frågor om det här med att Joel skulle ha tagit stryptag på Kara när de hade sex.
Man frågar henne om det var någonting som Joel brukade göra på henne. Och det tillstod hon att det var det. Och hon hade aldrig känt sig rädd. Hon menar att när han tar ett sånt grepp så är det inte särskilt hårt.
One of the very personal things that occurred in your relationship with Mr. Hollendorfer was, I think what you would characterize as like light BDSM or strangulation, choking, right?
Yes.
And that was something that you brought into the relationship?
I believe I did, yes.
And it wasn't something that ever got scary?
No.
Och det här, enligt försvaret då, det är ett bevis för att han inte dödat Kara med sitt strypgrepp, utan att det var heroinet. Men sedan kallas ytterligare ett vittne, kanske lite oväntat, och det är detta vittnesmål. Och framförallt ett specifikt tillfälle som många säger är avgörande för vad domen sedan blir.
Och det är när åklagaren förhör den FBI-agent som träffade Christina första gången. Mitt under det förhöret så säger den här FBI-agenten att Christina berättade att under den tiden som hon var gift med Joel så kunde han vara väldigt våldsam.
Using illegal drugs.
Okay.
You become violent, abusive.
Okay.
Och där märker man under rättegången att det händer någonting. Alltså, och domaren avbryter plötsligt det här förhöret och kallar till sig då parterna och man hör inte vad de säger, men efter ett tag förstår man vad det handlar om. Det handlar om att åklagaren hade ingen rätt att under förhör inför juryn ta upp att Joel hade varit våldsam mot sin fru.
Vi har ljudupptagningen från rättssalen.
So if there was an error, I do think it was invited error, and I would ask the court to deny a request for a mistrial.
So just to make the ruling clear, there's not to be evidence of the defendant being abusive towards his ex-spouse. That was, we had a 404B where I denied any request to go into any of those incidents. I believe I authorized testimony about how it was a rocky relationship, or they were on the verge of breaking up or divorcing, that kind of thing, but not abusive. So...
Nej, åklagaren får alltså inte ta upp Joels våldsamma beteende, för det har inte klärats i förväg. Och Karas anhöriga, de är förstås missnöjda med det beslutet, för de anser ju att om Joel varit våldsam mot sin fru så är det förstås mer troligt att han också varit våldsam mot Kara och som en följd av sitt våldsamma beteende dödat henne.
Och här var man alltså väldigt nära det som kallas för mistrial, alltså att den här rättegången skulle ogiltigförklaras då, för att åklagaren har gjort det här övertrampet. Och man märker också under det här förhöret att åklagaren blir väldigt nervös och försöker reparera den här skadan och lovar liksom att inte upprepa det här, och undrar om man nu kan hålla ett nytt förhör med den här FBI-agenten där man inte ställer den här frågan. Och det här får, menar då kritiker, absurda konsekvenser under resten av rättegången, för exempelvis när man förhör Christina så får hon en fråga om sin relation med Joel, och hon får en rak fråga där från åklagaren om Joel var våldsam mot henne, och då säger hon att han inte var det, och i princip ljuger hon ju då, för hon har ju tidigare sagt att han var det, men hon uppfattar att hon får inte säga det.
Rättegången varar i 2 veckor och sen är det dags för juryn att överlägga. Det tar 5 timmar innan de kommer fram till en dom. Och då är det den 23 juni 2023.
Och man lämnar över då ett skrivet papper till domaren som läser upp det. Och han säger då att Joel döms, men det handlar om manslaughter, alltså dråp i princip. Och det här kommer som en fullständig chock för Karas anhöriga.
Members of the jury, I understand you all have reached a verdict, it looks like. And is that correct? You've reached a verdict? If you could hand the packet of instructions and the verdict form to Ms. Hansen. We, the jury, find the defendant Joel Hollendorfer guilty of manslaughter.
Ja, Joel Hollendorfer döms alltså för manslaughter, dråp på svenska. Och Karas anhöriga, de hade ju förväntat sig ett strängare straff, kanske till och med mord av första graden och livstidsfängelse. Istället blev det då dråp, där straffet vanligtvis ligger på 2 till kanske 6 år. Vi hör Karas pappa Paul efter domen.
It is my belief that the trial concluding today with sentencing was a miscarriage of justice, as seen in the weak verdict of manslaughter. I believe that Joel Hollendorfer is guilty of murder in the first degree.
Men nu finns det ju en möjlighet i den amerikanska lagstiftningen på sina håll att skärpa det här. Och jag tror att den här domaren som fick väldigt mycket kritik av familjen, man menar att han hade stängt ute som bevisning som hade kunnat få juryn att fatta ett annat beslut. Det var domaren skyldig till, helt enkelt. Och jag tror att han tog till sig en del av den här kritiken och insåg att han får göra vad han kan för att se till att det blir ett så långt fängelsestraff som möjligt.
Ja, så Joel döms alltså för dråp. Men det är så att om en person begått brott tidigare, även om det är mindre saker som inbrott eller ringa narkotikabrott till exempel, då kan de här tidigare små domarna liksom bygga på det här stora straffet.
Och när det gäller Joel så hade han under 90-talet begått 4 sådana brott. Och vart och ett av dem kunde då läggas på det här straffet och försvåra det. Så när man räknar ihop allting så fick man faktiskt ihop 24 år istället.
Så straffet blir ändå till sist 24 års fängelse, och det tycker familjen är betydligt bättre. Men de är ändå inte helt nöjda med det.
Even police and the judge are disappointed with the prison sentence handed down to Kara Nichols' killer.
Investigative reporter Sean Rice was there when Joel Hollendorfer was sentenced. He's live tonight outside the El Paso County Courthouse with reaction. Sean?
Yeah, Bart and Heather, it was an emotional day in court here. Kara Nichols' mother and friends are angry that he was only sentenced to 24 years in prison. And in a rare and rather unusual move, both the judge and detectives with the El Paso County Sheriff's Office said it is not a strict enough punishment for his actions. But it was the most that Joel Hollendorfer could receive.
Ja, domaren har faktiskt uttalat sig om fallet. Lars berättar.
Domaren säger i rättegången att det här är det absolut sorgligaste fallet som han någonsin varit med om. Och det säger nog inte lite när det handlar om just en amerikansk domare. Och det bottnar väl i att det här är ett väldigt utdraget fall. Vi pratar om 11 år som det rör sig om.
Och alla hemligheter och alla lögner, det gör ju det här fallet väldigt speciellt. Joels exfru Christina och mamma Betty visste trots allt om mordet i flera år.
Man kan ju reflektera lite grann kring det här att anhöriga vet om att en person i släkten, i det här fallet då en son, har begått ett grovt brott, till och med ett mord kanske. Och de bär på den hemligheten och säger ingenting. Och det där händer ju med jämna mellanrum och man hör ibland polisen säga när det gäller utredningar att de är ganska övertygade om att det är fler personer i en misstänkt persons krets som vet om vad som har hänt, men att de då av den här lojaliteten eller andra skäl, till exempel att man inte vill dra någon skam över familjen och sådär, väljer att hålla tyst.
Ja, på ett plan så kan man ju verkligen förstå de anhöriga som tänker så, men det kan ju också vara farligt för den som de försöker skydda.
Därför att det finns ju också en självmordsrisk i de här sammanhangen. Alltså Joel bär ju då på den här hemligheten att han har dödat Kara. Och det kan ju få honom att må väldigt dåligt och ta livet av sig helt enkelt. För det har ju hänt i andra sammanhang, det har vi ju sett. Men det verkar inte vara någonting som Betty reflekterar över i alla fall. Är det ingenting vi känner till något om?
Och precis som Lars säger så är det här väldigt vanligt. I Sverige har vi till exempel mordet på Anna Lind där mördarens föräldrar visste om allting.
Där var det ju så att den dömde mördaren då, Mijailo Mijailovic, han kom ju hem när han hade knivhuggit Anna Lind och berättade ganska omgående för sina föräldrar, åtminstone för sin mamma och syster, att han hade gjort det här. Och de väljer då att inte säga någonting. Så man går som i ett sorts vakuum och kan inte göra någonting, förmår sig inte göra någonting och väntar i stort sett bara på att det ska ta slut genom att polisen kommer och griper in istället.
Men åt till Karas fall. Joel sitter nu i fängelse för att ha strypt Kara till döds och han kommer att sitta där i 24 år.
Det man kan ta med sig från det här fallet, det är ju några lärdomar som man också har stött på i andra sammanhang. Det är ju kanske den här polisiära inställningen som en del kan ha, att aldrig ge upp, även om det går tid. Va? Plötsligt så trillar ju den här poletten ner någonstans och så löses ett fall genom ett enda tips som dyker upp plötsligt en dag. Och en annan lärdom är ju den här att vi förstår att det ofta kan finnas människor som går omkring och vet vad som faktiskt har hänt. Och som sitter och håller på den vetskapen.
Du har lyssnat på tredje och sista avsnittet av Mordet på Kara. En dokumentär av Podlit för Nådio. Producent är Elisabeth Pollack, ljudläggning och mix av Jens Nilsen och Thomas Reinaj. Exekutivproducent är jag, Tove Friman Leffler. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.